Du lyssnar på Dödsspelet av Samuel Karlsson. Uppläst av mig, Gunilla Leining. Prolog. Han kallade sig för Philip Baker, men det var inte hans riktiga namn. Han stod böjd över en vaskpanna mitt i den strömmande bäckfåran. Vattnet forsade fram över släta stenar. Slingrade sig genom landskapet som en nypolerad silverkedja. Öga träd växte vid strandkanten. Det var vindstilla och luften vibrerade i hettan. Uppe i skyn svävade en vitbukig havsörn, buren av termikens uppåtvindar. Ett svagt brus hördes från bäcken. Det hade regnat och vattennivån var hög. Philip rättade till sin svettiga hatt för att få bättre skydd mot solen. Han var klädd i korta badbyxor och en skjorta som någon gång varit rödrutig. Ärmarna var uppkavlade och ryggen blöt av svett. Han var lång och mager, med seniga muskler. Håret hängde i stripor ner mot nacken. Armarna var täckta av fula fylletatueringar. Näsan hade blivit knäckt i ett krogslagsmål och han log ständigt ett snett leende. Som om han visste något som var roligt, men som han inte ville berätta. Det var fel att kalla honom vacker, men han hade en utstrålning som var svår att glömma. Vaskpannan var en halv meter i diameter och full med hårdpackat grus och lera. Vattnet i bäcken färgades smutsbrunt när han vickade och skakade på den. Långsamt skällde han bort överflödig jord. Han undersökte några större stenar som han kastade bort. Botten på vaskpannan bestod av en grovmaskig sil och vattnet strömmade upp genom hålen. Han vickade och sköljde bort lager efter lager av mörkröd jord med blicken fäst mot den grumliga vattenytan. Med några väl avvägda rörelser samlade han ihop det rentvättade gruset. Det som återstod rymdes i hans kupade händer. Han gick fram till strandkanten, tömde ut innehållet på en vit plastskiva, tog fram en pincett och började söka igenom gruset. Då och då stannade han upp och plockade ut små stenar som glimrade i rött, grönt och blått. De flesta inte större än pepparkorn. Han torkade svetten ur ögonen och jagade bort en svärm med envetna flugor som bet sig fast på hans ben. En känsla av besvikelse sköljde upp inom honom. Men så fick han syn på något. Dolt i gruset låg en sten som var stor som en pärla. Han plockade ut den med pincetten och höll upp den mot solen. Under den matta ytan skimrade en blodröd nyans. Det var den största rubin han någonsin hittat. Han vägde den i handen. Hur mycket kunde den vara värd? Det var svårt att avgöra. Allt handlade om färg och kvalitet. Han stoppade ner stenen i en liten plastburk med lock. Den rymde redan ett tjugotal små rubiner. Han fyllde vaskpannan med en ny skopa jord som han hämtade från en grop i strandkanten av bäcken. Vadade ut i strömmen och började om samma procedur igen. Solen brände som en svetslåga mot hans nacke och de envisa flugorna bet sig fast på varje centimeter naken hud som de kunde hitta. Han stannade upp och fyllde hatten med vatten och hällde över huvudet. Det sköljde genom håret och rann ner över ansiktet. Han hade arbetat i flera timmar utan avbrott. Grävt sig djupare i den röda jorden och fyllt vaskpannan om och om igen. Men nu behövde han en stunds vila. Han la sig raklång i bäckfåran med ansiktet upp mot himlen. Rovfågeln svävade där uppe som om den väntade på att han skulle ge upp och stupa i värmen. På att få hacka ut ögonen och slita i hans inälvor. Han tyckte om rovfågeln. De hade något gemensamt. Den lilla bäcken låg i ett skogsområde några kilometer nordväst om Pai Linh i västra Kambodja. Röda khmerernas gamla fäste. För att ta sig till den porlande bäcken hade han kört flera mil med motorcykel på smala stigar. Den sista biten hade han gått till fots genom ett gammalt minfält. Han var inte ensam. Längre ner i bäcken arbetade hans kumpan på en annan fyndplats. De delade på alla omkostnader och intäkter. I slutändan var det ett arbetssätt som båda vann på. De hade ett gemensamt basläger mitt emellan de båda fyndplatserna. Där hade de slagit upp sitt tält. Maten lagade de på ett litet spritkök. De var tvungna att vara försiktiga för att inte bli upptäckta.